بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Vi fortsätter med Durus al-Muhimma. Och vi har kommit fram till den 15:e lektionen, sida 42. Där säger sheikhen: muslimska karaktärsdrag som varje muslim bör ha. Alltså akhlaq, etik och moral. As-sidq, sanningsenlighet. Al-amana, att man håller vad man har lovat, eller ärlighet. Avhållsamhet, eller afaf. Al-haya, blyghet eller ödmjukhet. Al-shuja'a, mod. Generositet. Al-karam, lojalitet. Al-wafa, att man håller vad man har lovat. Att avstå från det Allah har förbjudit. Grannsämja. Husnul jiwar, att man är snäll och behandlar sina grannar väl. Och att man hjälper de behövande. Samt andra karaktärsdrag som nämns i Koranen. Och i profetens sallallahu alaihi wasallams sunna. Alayhi salatu wasalam. Dessa egenskaper tänkte vi gå igenom idag. Och det är 10 stycken som sheikhen nämner. Vad gäller att ha bra karaktär, moral, etik, är en mycket viktig del av islam. Islam går inte bara ut på att klä sig på ett speciellt sätt, att man lär sig massa saker, utan islam går också ut på att man implementera de här sakerna och att man beter sig i enlighet med de karaktärsdrag som sharia har uppmuntrat muslimen till. Och att ha hög karaktär har en mycket hög nivå i islam. De lärda säger att om människan korrigerar vad som är mellan honom och Allah, så innebär det att han har fått taqwa, att han lyder Allah och håller sig borta från haram. Och då kommer Allah att älska honom. Och om slaven korrigerar vad som är mellan honom och Allah, kommer Allah att korrigera vad som är mellan honom och andra människor. Vilket kommer leda till att människor kommer att tycka om dig. Och profeten alaihissalatu wassalam, han sa i en hadith som är autentisk: innama bu'ithtu li utammim makarim al-akhlaq. Jag blev sänd för att fullborda den goda karaktären. Och det finns i Bukhari Adab al-Mufrad. Och Allah subhanahu wa ta'ala beskriver profeten Muhammad alaihissalatu wassalam med hög karaktär i Koranen, då han säger: wa innaka la ala khuluqin azim, att du besitter sannoliken en hög karaktär. Och då Aisha radiyallahu anha frågades om profetens karaktär alaihissalatu wassalam, så sa hon: kana khuluquhu al-Quran, att hans karaktär, det var som Koranen. Alltså, han var ett levande bevis, eller någon som implementerade ordagrant vad som står i Koranen i hans agerande. Abu Darda radiyallahu anhu, han säger att Allahs sändebud alaihissalatu wassalam, han sa: det finns ingenting som väger tyngre i den troendes vågskål på domedagen än god karaktär. Och så fortsatte han och sa: och sannoliken så hatar Allah al-fahish al-badhi, den som beter sig skamlöst och talar vulgärt. Och den hadithen finns i Tirmidhi. Och att bete sig skamlöst och att tala vulgärt, det är totala motsatsen till husnul khuluq, att ha bra karaktär. Abu Huraira radiyallahu anhu berättar att Profeten alaihissalam frågades: vad är den största anledningen eller orsaken som får folk att gå in i paradiset? Och då så sa profeten alaihissalam: taqwallahi wa husnul khuluq. Guds fruktan och bra karaktär. Och han frågade om vad är det som får folk att gå in i elden? Vad är det mesta som får folk att gå in i elden? Och då så sade han: al-femmu wa al-farj. Munnen och könsorganet. Och det här syftar då till alla haram saker som människan säger med munnen. Som att ljuga. Kirk gör man också med munnen. Anklagar folk falskt. Baktala och så vidare. Wal-farj, könsorganet. Folk gör zina. Det här är de två sakerna som får folk att gå in i elden. Det mesta. Den största anledningen till att folk går in i elden. Och den hadithen finns i Tirmidhi och den är Hassan. Och sen finns det otroligt många hadither. Jag fann mer än 30 stycken. Som tyder på dygden av god karaktär. Och kortfattat så säger dessa hadither att personen som har den mest kompletta iman är den som har den bästa karaktären. Och att de som har den högsta och bästa karaktären är de som kommer vara närmast profeten alaihissalam på domedagen. Och de är de mest älskade hos honom. Inte bara det, de är de mest älskade av Allah subhanahu wa ta'ala. Och han frågade: vad är det bästa en människa kan få i det här livet? Och då så sade profeten alaihissalam: husnul khuluq, god karaktär. Och med god karaktär kan människan nå nivåer av den beende och den fastande. Den som ständigt ber och fastar. Så det är mycket viktigt att muslimen har bra karaktär. Och vi ska nämna några karaktärsdrag här, exempel. Och det som man måste tänka på här är att vi muslimer har många ögon på oss. Det finns ett hat mot muslimer. Man tycker om att svartmåla muslimer och hitta fel hos muslimerna. Och muslimerna, som vi sa, vi har den bästa religionen, den mest kompletta och vackraste religionen. Om vi skulle hålla oss till de här sakerna så tror jag att väldigt, väldigt många människor skulle bli muslimer. Och det var vissa kuffar som sa att muslimerna har sumpat deras chans i Europa. De kom till England för jag vet inte vad, flera hundra år sedan. Och så vidare. Tänk om muslimerna skulle ha kommit i det antalet de har kommit. Och de aldrig skulle ljuga, de aldrig skulle stjäla, de alltid skulle komma i tid, de skulle hålla sina luften. De skulle hjälpa de fattiga och de behövande. Utan tvekan så skulle det här visa sig. Och många icke-muslimer skulle bli muslimer. Men tyvärr så har många muslimer gett en dålig bild av islam. Och det är skillnad på islam och muslimer. Vi är fria från de misstag och fel som muslimer gör. Islam är perfekt. Islam säger att man ska inte ljuga. Om en muslim ljuger så har inte det med islam att göra. Okej? Det har absolut inte med religionen att göra. Och det är tyvärr sorgligt att om du kollar på, jag såg en gång en lista, det står mest efterlysta personer, eller efterlysta personer, så kolla på namnen. Ja, jag behöver inte säga mer än så. Kolla bara på namnen. Var de kommer ifrån, de här personerna. Eller vad vi vet. Vad som sker på socialen. Folk går och ljuger för att få mera socialbidrag. De säger jag är skild från min fru. För att få en tillägenhet och hyra ut en svart. Så går de och stoppar pengar i bankfack och skriver att de inte har några pengar. Det här är haram. Muslimerna gör inte sådana saker. Om en person säger att han är skild så är han skild. Man kan inte gå och ljuga om sådana saker. Och stjäla pengar. Bilal. Så vi ska nämna några viktiga karaktärsdrag. Det första är sidq, sanningsenlighet. Att man alltid talar sanning. Att man aldrig ljuger. Att ljuga är en av de största synderna som finns. Och en av de mest hatade synderna till profeten Muhammed alaihissalatu wassalam. Och Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss i Koranen Att vara med dem som talar sanning. Ja ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Och ni som tror, frukta Allah och var bland de sanningsenliga. Och det kan också betyda de uppriktiga. Men var bland as-sadiqin, de sanningsenliga, de som talar sanning. Och den här versen sändes också ner gällande de tre sahaba som inte ville gå eller som inte gick på det här slaget. Och som resultat av det blev de bojkottade en månad. Men de var i alla fall uppriktiga. Och sa sanningen att vi hade ingen ursäkt att inte gå på det här slaget. Och till slut så blev de räddade av att tala sanning. Till skillnad från hycklarna som ljög. Så Allah subhanahu wa ta'ala beordrade muslimerna här att vara bland de sanningsenliga. Så man måste tala sanning, även om sanningen är besk. I alla situationer ska man tala sanning. Som det har nämnts i en autentisk hadith från Abu Darda radiyallahu anhu, där han sa att min Khalil beordrade mig med 7 egenskaper. Och han, en av dessa 7 var wa amarani an aqula bil haqqi wa in kana murra. Han beordrade mig att tala sanning även om den är besk. Att alltid säga sanningen. Även om den skulle vara besk. Även om den är emot dig. Så ljug inte. För att ljuga är mycket allvarligt. Och att tala sanning är mycket viktigt och mycket bra. Profeten a.s. berättade i en hadith som finns i Bukhari och Muslim. Från Abdullah ibn Mas'ud. Där han sa: Alaykum bisidq. Fa inna sidqa yahdi ila albir. Jag beordrar er att tala sanning. För sannoliken så leder sanning till fromhet. Och fromhet leder till paradiset. Och en person fortsätter att tala sanning. Och han verkligen försöker att tala sanning. Tills det att Allah skriver den här personen som en sanningsenlig. En siddiq. En person som alltid talar sanning. Wa iyyakum wal kadhib. Och jag varnar er från att ljuga. För innal kadhibi yahdi ila al fujur. För att ljuga leder till synd och överträdelser. Och synd leder till elden. Och en person fortsätter att ljuga. Och sträva ständigt i att ljuga tills han skrivs ner av Allah bland al-kaddabin, en kaddab, som en lugnare. Så det är mycket allvarligt att ljuga. Vem skulle vilja bli kallad för kaddab av Allah subhanahu wa ta'ala? Utan sanning leder till paradiset och lugn leder till elden. Och att ljuga är olika nivåer. Alla lugnare är inte likadana. Lugnare är haram. Men de värsta av lugnare är de som är mot Allah subhanahu wa ta'ala. Att ljuga om Allah. Vem är värre än den som hittar på en lugn om Allah subhanahu wa ta'ala? Och vad var det som förstörde de tidigare profeternas uppenbarelse? Om inte lugn. Paul. Al-Mal'un. Han som säger att han fick uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala och kom och förändrade hela budskapet och säger att Gud är tre och Allah har en son och så vidare. Det är lugner mot Allah subhanahu wa ta'ala, som fram till idag har vilselett så många miljarder människor. Så det är en av de största synderna som finns, att ljuga om Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad som faller in under att ljuga om Allah är att uttala sig om religionen utan kunskap. Du bara säger det är halal, det är haram, det är wajib, utan kunskap. Det är förbjudet. Det är någonting som man måste akta sig för. Som Allah säger: "Wa yawm al-qiyamati tara alladhina kadhabu 'ala Allahi wujuhuhum muswadda." Och på domedagen kommer du se de som ljuger om Allah med förmörknade ansikten. Så det är mycket allvarlig synd att ljuga om Allah subhanahu wa ta'ala. Och efter det här, vad som kommer efter det här är att ljuga om profeten alayhi salatu wassalam. Profeten Muhammad a.s. han sa: Men kذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. Att låt den som ljuger mot mig eller om mig med flit förbereda sin plats i elden. Så det är mycket stor synd att ljuga om profeten eller någon profet, att säga att han sa någonting som han inte har sagt. Det är en mycket stor synd som man måste akta sig för. Och sen att anklagar muslimer falskt. Det är en mycket stor synd att du går och säger den här kvinnan, hon har gjort si och så, saker som inte stämmer. Mycket allvarligt. Det måste man akta sig för. Al-qadf. Eller hitta på lögner som sprider sig i hela världen. Profeten Muhammed a.s. fick se i sin dröm vissa av straffen som folk får uthärda i nästa liv. Och han såg en man. Och den här mannen hade två änglar som stod alltså över honom. Han kanske stod på knä eller någonting. Och de hade stora krokar, järnkrokar, som de körde in i hans kind. Och drog kinden så att den slets under hela huden tills den kom bakom huvudet. Och satte fast den där. Och så tog de andra sidan och gjorde samma sak. Och då hade ena sidan hunnit komma tillbaka. Och så fortsatte de sådär fram till domedagen. Och då frågade profeten Salam, vem var den här mannen? Och då så sa de, det är en man som ljög, en lögn som spred sig över hela jorden. Så att ljuga är mycket, mycket ful synd som man måste akta sig för. Och det är också en av de största egenskaperna som en hycklare har. Profeten, alaihissalam, han sa att den som besitter fyra egenskaper, han är en hycklare. En riktig hycklare. Och den första var idha haddatha kadhab. Att om han talar så ljuger han. Så det är en mycket ful egenskap. Vi kommer till de andra resterande i de andra punkterna. Ubad ibn Samit radiyallahu anhu, han sa att profeten alaihissalam, han sa idmanu li sittan min anfusikum adman lakum al-janna. Om ni kan garantera mig sex saker från er själva, så kommer jag att garantera er paradiset. Ustuqu idha haddathtum. Tala sanning om ni pratar. Wa awfu idha wa'adtum. Och håll era löften om ni lovar någonting. Wa addu idha tumintum. Och lämna tillbaka det som ni har anförtrotts. Wa ihfadhu furujakum. Och bevara era könsorgan. Alltså begå inte zina. Wa ghaddu absarakum. Sänk era blickar. Wa kuffu aydiyakum. Och håll tillbaka era händer. Alltså, slå inte muslimer, döda inte muslimer och så vidare. Allt haram man kan göra med händerna. Och den hadithen finns i Ahmed och den är autentisk. Så den första var att man ska tala sanning. Hålla sina löften. Lämna tillbaka det man har anförtrotts. Inte begå zina. Sänka sin blick. Och inte skada en muslim med sina händer. Eller en oskyldig människa med sina händer. Vare sig han är muslim eller inte muslim. Sen kommer ärlighet. Al-amana. Och al-amana kan också översättas till kanske att man håller vad man säger. Ta ansvar. Och hålla vad man har lovat. Hålla det man säger och så vidare. Att lämna tillbaka det man har anförtrotts. Det kan ha en lite bredare förståelse. Och det här är också en mycket viktig egenskap som muslimerna måste ha. Att inte hålla vad man lovar. Att inte vara ärlig. Är att svika och att bedra. Och det är en annan egenskap som en hycklare har. Om han anförtrotts någonting så sviker han eller han bedrar. Och att ärligheten försvinner är ett tecken för att domedagen är nära. Som det sades i hadithen, att om al-amana försvinner så väntar på domedagen. Alltså den är mycket nära. Och han frågades, vad är idha'at al-amana? Att amana försvinner, ärligheten försvinner. Då sade han, det är att man i det usnidel amr ila ghayri ahliha, om man ger positioner till fel människor. Alltså en person som knappt skulle passa som sopgubbe har blivit kung eller president. Eller ansvarig för en fabrik för att han råkar vara någons farbror eller kusin eller något sånt. Det här är något som vi kan se i dagens samhälle. Eller hur? Vare sig det är muslimska eller icke-muslimska länder. Folk som gör statskupper hit och dit som kanske till och med nästan är analfabeter. Så det här är ett av domedagens tecken. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också: Inna Allah ya'murkum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah beordrar er att lämna tillbaka det anförtrodda till dess folk. Om ni har tagit, någon har sagt till dig, här är min plånbok, ta hand om den. Här är 1000 kronor, ta hand om dem och så vidare. Så måste du lämna tillbaka de här sakerna. Och det här var en av de egenskaperna som profeten Muhammed a.s. var känd för i Mekka. Innan han blev profet och efter han blev profet. Sen säger författaren wal-afaf, avhållsamhet. Och avhållsamhet, det första man tänker på, det är avhållsamhet från att falla in i zina, otukt. Men det har en lite bredare förståelse än så. Det kan vara avhållsamhet från allting haram. Från att säga saker som är haram. Att prata om folk. Kritisera. Vanära människor. Det kan också vara avhållsamhet från att äta haram. Och så vidare. Det har en väldigt bred förståelse. Eller afaf. Allah säger i Koranen: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. I surat An-Nur, vers 33. Att låt dem som inte kan gifta sig vara avhållsamma tills det att Allah ger dem från hans nåd. Alltså tills det att Allah gör dem rika, så rika att de kan gifta sig. Och här beordras människan som inte kan gifta sig, vare sig han är man eller kvinna, att vara avhållsam tills det att hjälp kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Och den personen som gör det, som det har nämnts i hadithen, är en av dem som är lovade att få hjälp från Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, han sa att Allah sände bud alayhi salatu wasalam, han sa: arba'un idha kunna fika fala alayka ma fatatka min ad-dunya. Han sa det till honom: om du besitter 4 egenskaper så spelar det ingen roll vad du missar från den här världen. Hifdhul amana wa sidqul hadith aw sidqu hadithin. Att du bevarar, du tar hand om det som har anförtrotts dig. Du talar sanning. Och husnu khaliqatin. Och du har bra karaktär. Wa iffatun fi mat'amin. Och att du är avhållsam i det du äter. Alltså att du är försiktig med det du äter. Du äter endast det som är halal. Och den här punkten kommer vi komma tillbaka till. Hadithen finns i Ahmed och den är autentisk. Så tala sanning. Ge tillbaka det du har anförtrotts. Eller ta vara på det du har anförtrotts. Och det vi har anförtrotts är många saker. Det är inte bara att någon kommer ge dig pengar. Allah har anförtrott oss med religionen. Eller islam. Bönen är också någonting vi har anförtrotts med. Sadaqa, zakat, hajj, fasta och så vidare. Allt det här måste vi ta vara på. Tala sanning, ha god karaktär och vara på vår vakt gällande vad vi stoppar i munnen. Sen säger författaren al-haya. Och al-haya har här översatts till ödmjukhet. Men det skiljer sig lite grann. Allah alam. Det fanns som synonym på blyghet, fanns faktiskt ödmjukhet. Men vi gör det till 2 punkter istället. Vi går igenom ödmjukhet och vi går igenom al-haya som blyghet. Gällande at-tawadu, som är ödmjukhet, så det är också en mycket hög karaktär som finns i islam. Och ödmjukhet är motsatsen till vad? högmod på arabiska. Ja. Eller kibr, högmod, en av de största synderna som finns. Profeten Alisatussalam berättar en hadith som finns i Muslim, som berättas av Abu Huraira radiyallahu anhu. Han sa: rikedom minskar inte av sadaqa, eller pengar minskar inte av sadaqa. Och en person som förlåter وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا, att varje gång en person förlåter så kommer Allah att öka honom i ära. Och ingen ödmjukar sig för Allah förutom att Allah kommer att höja upp honom. Och den här hadithen finns i Sahih Muslim. Och en fin punkt här som många kanske inte tänker på är att folk tror totala motsatsen. Eller hur? Om du säger till någon, du har 1 miljon kronor, skänk 100 000 till fattiga. Minskar det eller ökar det pengarna? Ja? Det första man tänker är att det minskar. Det kanske ordagrant minskar det, men det ökar i baraka, i välsignelse. Och Allah subhanahu wa ta'ala kommer ge dig mera, som vi kommer att gå igenom. Vi talar om att man ska vara generös. Om du ger kommer Allah att ge tillbaka. Och det här är något som alla människor känner till. Inte alla, men många människor känner till att när de är i behov så skänker de pengar för att de vet att Allah kommer ge tillbaka. Och det funkar. Alla ger tillbaka. Och sen att en person som överser eller förlåter ökar också i ära. Folk tänker också motsatsen. Eller hur? Någon har slagit dig och du ska gå till honom och säga okej, jag förlåter dig. Då tänker de, det här kommer sänka min status, eller hur? Han kommer inte respektera mig och så vidare. Men nej. Att du överser människor och förlåter dem är en mycket fin och god egenskap. Och sen att man ödmjukar sig för Allah kommer leda till att Allah höjer upp dig i grader. Och folk tror här motsatsen, att ödmjukhet är en slags svaghet. Och det är fel. Om man ödmjukar sig så kommer man inshallah att få mycket belöning och höjas upp av Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, han sa att profeten alayhi salam, han sa: personen som har så mycket som en atomsvikt med högmod i sitt hjärta kommer inte gå in i paradiset. Och då så sa en av sahaba: men ja Allah sände bud, ja Rasulullah, en person tycker om att ha vackra kläder och fina skor, är det högmod? Då så sa han: nej, Allah är vacker och tycker om det som är vackert. Högmod är batarul haq wa ghamtun nas. Det är att förkasta sanningen och att se ner på folk. Det här är definitionen av högmod. Och motsatsen till högmod är ödmjukhet. Och vad är då motsatsen till att förkasta sanningen och att se ner på folk? Vad är det? Att förkasta sanningen? Att underkasta sig eller att acceptera sanningen? Och att se ner på folk? Att respektera folk. Så det blir också en definition av ödmjukhet. Att acceptera sanningen från vem den än kommer. Om han är yngre än dig, äldre än dig, man, kvinna, barn, vuxen, fattig, rik. Vem det än är, acceptera sanningen. Och att man också accepterar nasiha, råd från människor. Vissa de är högmodiga, de vill inte acceptera. De säger: vem är jag? Jag har varit muslim i 50 år. Så jag accepterar från den här killen, han har varit muslim i 2 år. Snorunge. Man har hört såna här saker. Och det är fel, det är högmod. Om det han säger är sant, acceptera det. Säg jazakallahu khair. Och det här finns även från sahaba, att vissa av sahaba som var bland de bästa accepterade från de som var yngre. Om det var någonting de inte visste från religionen, för de visste inte allting, så accepterade de det. De tog emot det, de sa inte den här killen är yngre än mig och så vidare. Som vi gick igenom förut i tafsir, Abdullah ibn Abbas, eller hur? Han var en ung pojke, han fick gå till de äldre muslimerna när de talade och kom fram till de skulle liksom, vad kan man säga, shura. De här som bestämmer över muslimernas angelägenheter och sånt. Han fick ibland komma och säga vad han tyckte där. Fast han var en ung pojke. Så det var lite gällande ödmjukhet. Och sen el-haya, som kan översättas till blyghet. eller fördragsamheten. Och det är en egenskap som får människan att lämna klandervärdiga saker. Som det har nämnts i hadithen, inna mimma adraka nasu min kalami nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shit. Profeten alayhi salatu wasalam, han sa: vad som folk lärde sig från de tidigare profeterna, det var att om du inte skäms så gör vad du vill. Och den här hadithen betyder inte att du har tillåtelse att göra vad du vill, utan det betyder att personen som inte skäms, han gör vad han vill. Eller hur? Och så är det. Om ni kollar på folk idag, de som inte skäms, de gör vad de vill. Och man kan också vända på hadithen och säga att det som du skäms för ska du inte göra. Det blir en annan förståelse av hadithen. Om du skäms för någonting så gör inte den här saken. Det betyder att den inte är någonting bra. Eller hur? Och blyghet är en av imans grenar. Profeten alaihissalam, han sa: iman är 63 grenar. Den högsta är att säga la ilaha illallah. Den lägsta att ta bort någonting skadligt från vägen. Och blyghet eller haya är en del av iman. Och vad som också bevisar att haya är från iman är att profeten alaihissalam, han sa: al-haya wal iman qurina aw qurana jami'an fa idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Att iman, al-haya och iman, blyghet och iman sitter ihop. Om den ena tas bort, tas också den andra bort. Och den hadith finns i Hakim, den är autentisk. Och det är också någonting vi kan se. Ju mer iman en person får, ju mer haya får han. Och det sades om till exempel profeten sallallahu alaihi wasallam. Han var blygare än en oskuldsflicka i hennes stängda rum eller något sånt där. Alltså han var väldigt blyg och tyckte inte om att höra och se skamlösa saker och fula saker. Och det sades om Abu Bakr radiallahu anhu att när han gick på toaletten, han skämdes för Allah och täckte sitt ansikte. Så blyg var han för Allah subhanahu wa ta'ala. Och Uthman radiallahu anhu, profeten sallallahu alaihi wasallam, satt en gång och hade kläderna lite, man kunde se hans lår. Och när Uthman kom in täckte han knäna. Fast det fanns andra där. Så sa han: varför gjorde du så där för? Då så sa han: ska jag inte skämmas för en man som änglarna är blyga för? För Uthman hade också mycket haya radiallahu anhu. Och det sades att den dagen då han visste att han skulle dö, att de hade omringat hans hus, och han förberedde sig på att dö. Han var fastande, satt och läste Koranen. Så satte han på sig byxor. Han hade inte bara izar. För han var rädd för att om han skulle dödas så skulle han ramla på ett sätt så att man kunde se hans aura. Förstår ni? Vilken blyghet de här människorna hade. Så al-haya sitter ihop med iman. Och därför ser vi att de som inte har iman, kuffar, de har ingen haya heller nästan. Eller hur? De skäms inte för något. Inte pappa, inte mamma. De, Allah al-Mustan. Bara kolla på hur de klär sig på sommaren. Hur de talar. Och Allah al-Mustan. Och det är nästan skamligt att vara blyg, eller hur? Om man säger till en svensk tjej, du ska vara blyg. Det där ordet finns inte ens knappt kvar i ordlistan, eller hur? Ja, bli av med din blyghet. Eller det här ordet vi sa, avhållsamhet. Fråga dagens ungdomar, du vet inte ens vad det är för någonting. Eller hur? Man hör folk som hackar på andra. De säger: du är fortfarande oskuld, du är 14 år, du är 15 år. Allah al-Mustan. Sverige ligger väldigt mycket efter vad gäller det här. Alltså, vissa kofarländer är bättre, som de som är kristna, typ Amerika och så. Där folk säger: jag ska vara oskuld till jag gifter mig och sånt. Men i Sverige, Allah al-Mustan. Nästa egenskap är mod, ash-shuja'a, att man är modig. Mod finns i hjärtat och visar sig på kroppen. Och vad är det första man tänker på när man hör ordet mod, att vara modig? Vad är det första du ser framför dig? Ja? Jihad, eller hur? Med svärd och sådär. Det är det första man ser framför sig. Men gäller mod bara sånt? Nej, Vad gäller det också? Kalimatul haq. Att säga sanningen. Och inte vara rädd för människor. Det är också mod. Ett av det största modet. Profeten sa, han sa, en av de största martyrerna är en som går till en orättvis, tyrannisk ledare och rådger honom, och sen dödas han på grund av det här. Att han säger sanningen. Han säger, frukta Allah, du måste ha sharia, du får inte göra så, så, så. Och den här ledaren säger, bort med den här killen, döda honom. Det är en av de största martyrerna som finns. Och det här är en mycket viktig egenskap som muslimerna måste ha. Att vara modiga. Och att inte vara fega. Och skämmas över sin religion. Att våga säga, jag är muslim. Att våga säga, ursäkta, jag vill gå och be. Att våga sätta på sig en korrekt hijab. Att våga ha skägg. Att våga stå upp för sin religion. Det är mycket viktig egenskap som muslimerna måste ha i den här tiden. Tyvärr många skäms. Och det är fel. Och det här är inte haja, som vi sa, att det är någonting bra. Att skämmas. Att vara blyg. Och säga, jag vill gå och be. Det här är klandervärt. Du ska vara modig och du ska säga, ursäkta, jag måste be nu. Jag är muslim. Vid den här tiden varje dag går jag och ber. Punkt slut. Det är viktigt. Och som du sa, det sa vissa av salaf, man kan inte göra alla nöjda. Det finns vissa människor, de försöker göra alla till lag. Alla ska vara nöjda med det. Det går inte. De sa, att vinna alla människors kärlek är ett mål som är omöjligt. Och det är inte heller någonting som Allah kräver av oss. Men att vinna Allahs kärlek är någonting som är möjligt. Och det är någonting som vi ska sträva efter. Mycket fint uttalande. Det går aldrig att alla människor blir nöjda med det. Vi ser till och med de som försöker kompromissa med religionen. Förstår ni? De här människorna som säger halal och halal och kallar kuffar för bröder och hit och dit. De här människorna, wallahi, de är inte ens omtyckta av kuffar. De kanske till och med är mera hatade för att de är inte uppriktiga i det de gör. Så det går inte att göra alla nöjda. Och Allah säger det här i Koranen, att judarna och kristna kommer inte att vara nöjda mer förrän ni lämnar er religion. Och även då så kanske de inte heller är nöjda. Men, och Allah har aldrig sagt i Koranen heller att ni måste göra alla nöjda. Står det någonstans i Koranen? Eller i Sunna? Gör alla nöjda. Finns det? Ja? Nej. Om du står upp för sanningen, du kommer att ha folk som går emot dig. Profeterna, när de kom till sina städer, var alla nöjda med dem? Nej, vissa blev dödade. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fick fiender. Han kunde inte stanna kvar i Mekka. Han var tvungen att fly. För han hade så många fiender. Så man kan inte göra alla nöjda. Och det är inte heller ett mål som Allah vill eller kräver att vi ska uppnå. Men att göra Allah nöjd, det är möjligt. Genom att lyda honom. Och det är också ett mål som leder till att Allah blir nöjd med dig. Och det sades i en hadith att profeten sa sallam, kan ahsanu nas, ashja'u nas och ajwadu nas. Att profeten sa sallam, han var den bästa av människor i sin karaktär. Den modigaste av människor och den mest generösa av människor. Och det var en kväll då folket av Medina blev mycket skräckslagna. De hörde ett underliga ljud komma utanför Medina. Och när folket samlade mod och samlade sig för att gå och kolla vad det här ljudet var, så fann de profeten Salam komma tillbaka ridande. Och de sa att han kom på en häst som i normala fall var långsam, men den var helt anfodd och snabb. Och han hade satt sig på hästen utan sadel, bara ridit iväg. Och han hade svärd runt sin hals. Och så sa han till folket, ni behöver inte vara rädda. Tänk er själv att rida ut i mörkret mot ett mycket underligt ljud i en liten by. Det är ingenting som varje människa kan göra. Och så här vad de sa också, i krig, när situationen blev hård, brukade vi typ nästan ta skydd bakom profeten sallallahu alaihi wasallam. Varför? Han slog först. Och ibland, sahaba, det var något slag, de flydde vissa. Och han stod kvar. Och han sa, jag är Allahs sändebud, och så vidare. Han var inte rädd för någon. Vilket bevisar att han var en riktig profet. Falska profeter och orättvisa ledare, var sitter de när det är krig? Ja? i sin bunker med sina knappar, eller hur? Sina röda telefoner. Men här profeten sa, han var längst fram. Han var först i kriget. Så han var en av de modigaste människorna som har funnits. Och sen också, om ni läser om sahaba radiallahu anhu, det är mycket vackert om ni läser om när de, hur de var när de krigade. Al-Bara bin Azib, Khalid bin Walid, de sa när han dog, man fann inte en plats på, av hans kropp som inte hade sår. Ja. Hela hans liv krigade han och var först och så vidare. De var inte rädda för någon. Och en annan av sahaba, när han blev martyr, de sa, vi fann mer än 35, vad säger man, hugg, spjuthugg, pilhugg, svärdhugg och så vidare på hans kropp. Och hans fingrar var, några av hans fingrar var avhuggda och så vidare. Alltså han hade fortsatt att kriga fast han var i den här situationen. Tills det att han inte kunde mer. Och så vidare. Så sahaba var mycket modiga. Som vissa sa, när de gick till Persiens ledare och armén var redo, de skulle kriga, han sa, vi har ett folk som älskar döden lika mycket som ni älskar kvinnor och vin. Så ja, de blev rädda. Ja. För det var muslimerna som de tyckte om att bli martyrer. Till skillnad från idag, de muslimerna tycker om det världsliga livet. Allah mustan. Men självklart så ska det vara korrekt. Jihad, det ska inte vara något sånt här att man säger man är modig och går och spränger sig i luften och dödar oskyldiga människor. Då är man dum och inte modig. Det är skillnad på. De säger mod, det har två nivåer. Alltså det, man ska vara mitt emellan, man ska vara modig. Och det finns feg och det finns typ dum. Förstår ni? Att man gör saker som är idiotiska. Och det här räknas inte som mod, utan det ska vara inom islams gränser. Tayyib, och sen att man är karim, man är generös. Man delar med sig av det man har fått. Alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar sirran wa alaniya falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Allah säger om de troende, de som spenderar från deras egendom på natten och på dagen, öppet och dolt, de kommer att få belöning från deras herre. Och de kommer inte att känna någon frukta eller någon sorg. Surat Baqara 273. Och det finns många, många verser som tyder på just det här. Och det man spenderar kommer tillbaka, som vi sa. Allah subhanahu wa ta'ala säger i en hadith Qudsi, son av Adam, spendera så kommer jag att spendera på dig. Så när man delar med sig får man tillbaka. Och Allah ger välsignelse i pengarna. Och från iman är också att man är generös mot sina grannar och sina gäster. Man är generös mot alla människor. Som vi nämnde i hadithen innan, att profeten Sassanam var den mest generösa av människor. Sahaba, de sa att profeten Sassanam, han sa aldrig nej när han frågades efter någonting. Kan ni tänka er? Folk kom ofta och frågade honom. Han sa aldrig nej. Om man hade, gav han. Även om det var hans privata saker. Om han inte hade, så gjorde han dua för personen. Men han sa aldrig ordet nej. Nästa egenskap, lojalitet. Eller wafa. Att man är lojal. Ya ayyuhalladhina amanu, awfu bil-uqud. Allah säger i första versen i surat Maida, troende, håll era luften. Var lojala. Och att svika sina luften är ännu en av hycklarnas egenskaper. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرْ أو وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. Om han ingår ett löfte eller ett avtal så sviker han. Han bedrar. Så muslimen ska hålla sina löften och sina avtal i allt han gör. I handel, då han köper och säljer. I giftermål. Och så vidare. Och man ska absolut aldrig svika luften och avtal som man har ingått. Det är inte tillåtet. Förutom om andra parten sviker. Allah, om det är en annan sak. Men som muslim håller man sina löften och sina avtal. Al-muslimuna ala shurutihim, som det sades i en hadith. Muslimerna håller deras villkor. Så man har gift sig, till exempel om man säger villkor är att jag ska ta dig härifrån Sverige. Du ska flytta till ett muslimskt land. Om man skriver ner det här villkoret, eller även om det är muntligt, så måste man hålla det här villkoret. Man kan säga nej, vi har ändrat oss, vi fick ett bra jobb. Det funkar inte så. Man håller sina avtal. Eller villkor att du ska få se så mycket pengar om 5 år. Du måste ge de här sakerna. Du måste hålla dina löften och dina avtal. Sen att man avstår från allt det som Allah har förbjudit. Det som är haram. Vare sig det är dolt eller öppet. Man kan synda öppet eller man kan synda dolt. Muslimer försöker generellt avstå från allt det som Allah har förbjudit. Man äter inte det som är haram. Och man tar inte emot haram pengar. Och försörjer sig inte på haram pengar. Profeten a.s. han sa att Allah, han är god. Och accepterar bara vad som är gott eller rent. Och Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat de troende med samma sak han har beordrat profeterna. Då han säger: Ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Sändebud, ät från det goda vi har gett er och gör rättfärdiga gärningar. Och han säger till de troende: Ya ayyuha alladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum. Troende, ät från det goda vi har gett er. Och så nämnde profeten sallallahu alaihi wasallam en man som var ute och reste en lång resa. Han hade rufsigt hår och smutsiga kläder av sin resa. Han sträckte upp sina händer mot himlen och han säger: Ya Rabb, Ya Rabb. Han ber till Allah. Fast hans mat är haram, hans dryck är haram och hans kläder är haram. Hur ska Allah besvara personens dua? Och den här hadithen finns i Muslim. Och ni vet att vara resande är en sak som gör att dua blir accepterad, eller hur? Ja? Och mannen var också, vad kan man säga, i ett ödmjukt tillstånd. Han var i behov, han var som en behövande. Smutsiga kläder och så vidare. En lång resa. Han räckte upp sina händer och bad Allah med hans namn: Ya Rabb, Ya Rabb. Men hur skulle Allah besvara hans dua när han äter haram, dricker haram och klär sig med haram? Och det här är mycket viktiga egenskap som muslimerna måste tänka på. Vad är det vi stoppar i vår mun? Är det halal eller är det haram? Man får inte äta från pengar som är haram, pengar som är stulna, pengar som man har vunnit genom ränta, pengar man har vunnit genom mutor och så vidare. Utan pengarna ska vara halal. Om det inte är halal så ska man inte acceptera de här pengarna. Och muslimer ska också akta sig för shubuhat, tveksamma saker. Om du inte vet, du går till någon i skolan, de ger dig kött. Du vet inte om det är halal eller haram. Vad gör man? Ja? Man avstår, om du inte vet. Om du vet, det är bara äta om det är halal. Om du inte vet så ska du avstå. Sen grannsämja. Att man är snäll mot sina grannar. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att Jibril fortsatte att uppmana mig med grannen, att vara snäll mot grannen, tills jag trodde att han skulle få ärva från mig. Alltså jag trodde till och med att det skulle gå så långt att han fick ärva från mig. Och de säger att det finns 3 sorters grannar. Den som har 3 rättigheter, den som har 2 och den som har 1. Vem är den som har 3?
Muslim, granne och släkting.
Han är muslim, granne och släkting. Allt i ett. Han är din släkting, han är din granne och han är muslim. Han har en rättighet för alla de här 3, eller? Den som har 2 rättigheter, den som är muslim och granne. Den som har 1 rättighet, nej. Den som är kafir och granne. Den som är icke-muslim och granne. Han har ändå en rättighet mot dig. Och det är förbjudet att störa sin granne. Att skada sin granne. Och profeten sa, som han nämnde en hadith: La yu'min, wallahi la yu'min, men la ya'man jarahu bawa'iqahu. Att vid Allah så är han inte en troende. Den personen som inte, eller den personen vars granne inte känner sig säker från hans ondska, typ sådär. Han är inte en troende. Och det finns massor med hadither som tyder på det här. Och sen, vad är en granne? Definitionen. Där går man tillbaka till seden i landet. Vad som räknas som granne är en granne. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner två sorters grannar i Koranen. Wal-jari dil-qurba, wal-jari al-junub. Grannen som är nära och grannen som är långt bort. Alla har en slags rättighet i islam. Och det är inte heller från en troendes egenskaper att man går och sover med full, man är mätt fast ens granne är hungrig. Det är också nämnt i en hadith. Du kan inte gå och sova som är med mätt fast din granne är hungrig, utan du måste dela med dig till din granne. Det finns massor med hadither som tyder på det här. Och sen den sista av egenskaperna, att man hjälper de behövande. Om de är släktingar, om de är fattiga och så vidare. Allahs sändebud, alaihissalam, han sa att Allah fortsätter hjälpa en slav så länge han hjälper sin broder. Allah fortsätter att hjälpa en muslim så länge han hjälper sin broder. Man kan fi hajati akhihi, kan Allah fi hajatihi. Om man hjälper en muslim kommer Allah att hjälpa dig. Om man hjälper sin broder kommer Allah att hjälpa dig. Typ sådär. Och profeten sa som han sa också att den som strävar i att hjälpa el-armala, enkan, el-miskin, den fattiga, han är som en mujahid fi sabilillah. Eller en person som står och ber och fastar oavbrutet. Är det möjligt att stå och fasta oavbrutet dygnet runt? Det är omöjligt. Men personer som försörjer en enka och fattiga, han är som en mujahid fi sabilillah, eller som en person som oavbrutet ber och fastar. Så det finns otroligt mycket belöning i att hjälpa muslimer. Han sa till och med att du hjälper en person upp på hans häst är sadaqa. Att du hjälper hans varor upp på en häst är också sadaqa. Så det är en mycket fin och viktig egenskap att man hjälper sina muslimska bröder i deras hajat. Och det var också något som profeten sallallahu alaihi wasallam brukade göra. Han sa inte jag är bättre än er. Utan om det kom en slav eller någon fattig kvinna eller någon, så brukade han hjälpa den här personen om de bad om hjälp. Och det är också en egenskap som vi borde tänka på. Och det här generella, om vi hjälper folk kommer Allah att hjälpa oss. Och speciellt Allah alam, det kan vara en situation där du verkligen behöver hjälp. Då kommer Allah inte att svika dig, inshallah ta'ala. För du har hjälpt och du har ställt upp för folk förut. Och sen andra karaktärsdrag som nämns i Koranen och i profeten Sunna alaihissalatu wassalam. Det är ju många karaktärsdrag som finns och vi kan inte gå igenom allting, men vi kommer inshallah att gå igenom ganska mycket i Riyadhus Salihin. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Barakallahu fikum.